Välkomna till Resurs Holding Q1-rapport 2019. Med oss idag har vi CFO Peter Rosén. Under den första delen av mötet är deltagarna i lyssnarläge och därefter kommer det finnas tid att ställa frågor till talarna. Jag lämnar nu över ordet till Peter Rosén. Varsågod.
Tack så mycket. God morgon och välkomna allihopa. Jag tänkte börja att gå igenom först lite övergripande våra tre segment och därefter så går vi in i den mer detaljerade finansiella biten och naturligtvis frågor efter själva presentationen. Men om vi tar och börjar på sidan nummer 2 där vi ser utveckling i vår utlåning och resultat efter skatt, så börjar vi året med ytterligare ett kvartal med stark tillväxt. Vi växer ungefär 16% jämfört med Q1 2018. Vi ser stark tillväxt från båda våra banksegment och vi ser den på alla våra marknader. Speciellt glädjande i det här kvartalet är att kärnan i vår verksamhet, Payment Solutions, visar på ytterligare högre tillväxt än tidigare kombinerat med högre marginaler. Samtidigt är det också ett kvartal som präglas av ökad konkurrens i Norge vad gäller privatlån och det har resulterat i lägre marginaler för oss. Vi kompenserar till stor del detta med bättre KI-tal. Och vi levererar ett resultat som ökar 11% jämfört med förra året. Väl värt att komma ihåg är att historiskt sett så är första kvartalet normalt sett det svagaste kvartalet under året. Men i det här fallet så ökar vi med 11% vilket vi tycker är starkt att börja året med. Men som sagt, vi återkommer mer i detalj om det här lite senare. Vänder vi på sidan och börjar med att titta på först segmentet Payment Solutions, så växer det med 13% i rapporterad valuta eller 12% i konstant valuta. Och det här är faktiskt den högsta tillväxten vi sett under en längre period. Tillväxten kommer dessutom till högre marginaler jämfört med Q1 2018. Tillväxten drivs i huvudsak av rena existerande partnerskap och tillväxten är också synlig på alla våra marknader. Dock fortsätter vi självklart att utveckla affären, dels genom nya tekniska lösningar som push-funktionen i vår checkout, men också via det nya samarbetet med Dicopay. Dicopay ger oss tillgång till ett nytt kundsegment som vi inte arbetar särskilt aktivt med tidigare, vilket vi ser som väldigt spännande framöver. Vänder vi sida och tittar på konsumentlån, så fortsätter vi leverera en stark tillväxt med 18% tillväxt i låneboken. Även här ser vi tillväxt i alla marknader. Även om det är Sverige som står för den största ökningen vad gäller pengar. Och Finland står för den största ökningen vad gäller procent. En stark bidragande orsak till den här starka tillväxten är precis som tidigare kreditmotorn som fungerar mycket bra. Den har nu också lanserats i Danmark, nu här under Q1. Jag återkommer det här mer detaljigt senare, men det här är också ett kvartal som präglas av ökad konkurrens i Norge, vilket har pressat ner våra marginaler i segmentet. Om vi vänder sida och tittar på vår försäkringsverksamhet så fortsätter den utvecklas stabilt. Med en ökning i premier om cirka 7% och ett förbättrat tekniskt resultat som ökar 8% till 23 miljoner i första kvartalet. Det här är helt i linje med den strategi som vi drivit de senaste åren med fokus på kärnverksamheten och samtidigt förbättra nyckeltalen för att få upp resultatet. Under det här kvartalet så ingicks nya partnerskap från olika marknaderna och inte minst ett nytt partnerskap för att sälja PPI utanför resursgruppen. Låt oss då gå över på den mer detaljerade finansiella delen av presentationen och vi vänder till sidan 7. Där vi bara kan konstatera att vi har en stark tillväxt både i lånebok och i resultat efter skatt. Och resultatet efter skatt ökar då med 11%. Vänder vi sida och går in och tittar lite mer i detalj på tillväxten i låneboken. Så växer vi med 16% rapporterad valuta, vilket är i stort sett samma ökning i konstant valuta. Och det här är faktiskt något högre än vad vi växte under 2018. Och mycket glädjande är att kärnan i vår verksamhet, Payment Solutions, växer snabbare än vad vi har sett de senaste åren. Nu i kvartalet ökar vi med 13% i rapporterad valuta eller 12% i konstant valuta. Och tittar vi på fördelningen mellan offline och online volymer så kommer cirka 30% av våra försäljningsvolymer via online. Vilket är på ungefär samma nivå som vi har sett under det senaste året. Tillväxten är framförallt drivet av att volymerna ökar med existerande partners. Men vi fortsätter även att ta nya partners, vilket kommer ge oss mer tillväxt framöver. Konsumentlån fortsätter växa stabilt med höga tal, nu med en ökning om 18%, vilket är i linje med vad vi sett under en längre period. Och som sagt, alla marknader bidrar med tillväxten, även om Sverige står i pengamässigt för den största ökningen. Vänder vi sida och tittar på intäktssidan så har vi en ökning med 11% i rörelseintäkterna upp till knappt 900 miljoner kronor jämfört med föregående år på cirka 800 miljoner kronor. Tittar vi dock på NBI-marginalen så sjunker den och den här minskningen är driven av konsumentlån och i huvudsak av konkurrensen i Norge. Det vi ser är två saker som påverkar. Det ena är att nu när regelverket som introducerades 2017 har blivit lag i Norge så ser vi hur de sista konkurrenterna anpassar sig till det här. Och konkurrensen om de norska lånevolymerna ökar. Vi ser fortsatt en efterfrågan på lån men utan tvekan så jagar de flesta av våra konkurrenter dessa volymer vilket pressar ner marginalerna ytterligare. Vänder vi sida och tittar på våra kostnader så ökar de med 9% till cirka 360 miljoner kronor jämfört med året innan. Ökningen i kvartalet är som vi tidigare diskuterat, det är framförallt satsningar bakom IT och ökad marknadsaktivitetsnivå för att fånga volymtillväxt men även bygga vårt varumärke. Och båda de här investeringarna är till för att vi ska säkerställa möjligheter för fortsatt stabil och lönsam tillväxt. Väldigt positivt är att KI-talet fortsätter att förbättras och förbättras ganska kraftigt. Vi går från 40,7% för ett år sedan till nu 40,1%. En ökning med 60 punkter eller en förbättring med 60 punkter. Och det är också samma förbättring som vi jämfört med Q4 2018. Och det här visar ju på den skalbarhet vi har i vår affärsmodell där vi kan ta betydligt större volymer utan att vi behöver öka kostnaderna på samma sätt. Går vi då över och tittar på våra kreditförluster så ökar de i absoluta tal främst drivet av att vi ökar våra volymer. Vi ser en mindre ökning i procent och det är drivet av ökade inkassoöverföringar som vi såg i de första månaderna i Norge det här året. Dock ser vi att inkassoöverföringarna har sjunkit ner här under mars månad. Så underliggande så ser vi en stabilitet i det här. Och vänder vi sida och så ser vi då att den riskjusterade NBI-marginalen sjunker. Och det som vi tidigare nämnt det är drivet framförallt av utvecklingen på den norska marknaden där konkurrensen har ökat. Går vi då över och tittar på de tre segmenten i mer detalj och vi börjar med Payment Solutions. Så har vi den starka tillväxten på 13%. Vi har en NBI-marginal som går ner något jämfört med samma kvartal förra året. Och vi ser sjunkande kreditförluster i kvartal på det här segmentet. Och det här gör att vi har en riskjusterad NBI-marginal som går upp 30 punkter samtidigt som vi har en väldigt kraftig och stabil ökning i vår utlåning. Så vi ser väldigt positivt på utvecklingen i det här segmentet. Går vi då över på nästa sida och tittar på konsumentlån så har vi den starka ökningen på 18%. Men vi ser också tydligt den sjunkande NBI-marginalen. Och det här, skälet till det här är att Vår bedömning är att alla konkurrenter nu har anpassat sig till regelverket som blivit lag. Och detta i kombination med en generellt ökad jakt efter utlåningsvolymer i Norge pressar ner priserna och marginalerna på den norska marknaden. Och det påverkar oss. Vi har valt att stanna kvar och ta volymer i den här marknaden. Därför vi ser att långsiktigt är det här en intressant marknad. Dessutom så tror vi det är en marknad som kommer konsolideras på ett eller annat sätt. Och därför vill vi ha en klar och tydlig position på den här marknaden. Vi ser att kreditförlusterna ökar jämfört med förra året. Och det här är drivet till största del av de ökade inkassoöverföringarna som vi såg de första månaderna här för det nya året i Norge. Sen har vi sett här i slutet av kvartalet att inkassoöverföringarna har sjunkit ner till mer normala nivåer. Men som sagt, vi ser totalt sett ser vi den riskjusterade NBI-marginalen sjunka. Vänder vi sida och går över och tittar på vår försäkringsverksamhet så har vi en tillväxt på 7% i premierna. Och den ytterligare förbättrade combined ratio till 90,1% ger en bra ökning av det tekniska resultatet om 8%. Och förbättringen i vår combined ratio påverkas positivt av bättre loss ratio än vad vi hade samma period förra året. Går vi över och tittar på vår kapitalposition så visar vi fortsatt en stark sådan. Vi har ett totalkapital på 15,1% och ett kärnprimärkapital på 13,1%. Vilket ligger med marginal över såväl de regulatoriska som våra interna målsättningar. Och nämnas kan göra att vi under kvartalet emitterade 300 miljoner kronor i T2-kapital. Vänder vi sida och tittar på vår finansiering så visar vi på samma finansieringsstruktur som under 2018 med en väl diversifierad finansiering med blandning av inlåning, MTN och ABS. Och under det senaste året, de senaste 12 månaderna, har vi omgångar emitterat cirka 1,2 miljarder inom vårt MTN-program. Och slutligen, om vi då tar och tittar på den sista bilden i presentationen vad gäller våra finansiella mål. Så i det här kvartalet så kommer vi in under vårt mål vad gäller den riskjusterade NBI-marginalen, påverkat av Norge. Samtidigt så levererar vi på eller över alla våra finansiella andra mål. Och inte minst presterar vi en total return on tangible equity på cirka 33%. Och det avslutar vår presentation av Q1 och vi öppnar upp för frågor.
Om ni önskar ställa en fråga till talaren, vänligen tryck 01 på era mobiltelefoner. Vi har en första fråga från Jens Hallén från Carnegie. Varsågod.
Ja, god morgon, Jens här. Först, om vi bara kan prata lite mer om marginalerna. Den är ju ner, som du säger, ganska kraftigt här i kvartalet. Hur viktigt är det med norsk tillväxt? Skulle ni kunna allokera mindre kapital till Norge och mer i de andra marknaderna för att på något sätt komma över den här 10%-hörden som ni har som mål?
Svaret är ja, men jag ska utveckla det lite mer än så. För det första, om vi tar och tittar på den norska marknaden så ser vi att konkurrensen har ökat. Och vi tror, nu har vi inte sett siffror för själva marknaden, men vårt intryck är att konkurrensen har ökat drivet av två saker. Den ena är regelverket som har blivit lag och de sista konkurrenterna har anpassat sig. Och det andra är att flera av de norska bankerna jagar uppenbart volym, vilket har pressat ner marginalerna ytterligare. Vi har valt att här under kvartalet stanna kvar och ta volym på den här marknaden för att vi vill behålla vår position här. Dels för att det är en marknad präglad väldigt mycket av mäklare och dels för att vi tror över sikt kommer det ske en konsolidering. Och därför vill vi behålla vår position på den här marknaden. Därför vi tror att långsiktigt är den intressant. Det sagt, så dels kommer vi genomföra mitigerande aktiviteter här. Vi kommer till exempel att öka priserna på vår lånebok. Och då menar vi hela vår backbook här under andra kvartalet. Och vi kommer även se om vi kan tillföra ytterligare produkter och tjänster som vi kan sälja med syfte att få upp marginalen. Och sen för att återkomma mer specifikt till din sista fråga. Ja, vi är villiga att där vi står nu att inte ha samma volymtillväxt i Norge för att få upp marginalerna. Och vi tror att vi kan hitta de volymerna på våra andra tre marknader. Så att det är en kombination av saker. Dels kommer vi införa nya aktiviteter här under andra kvartalet. Och dels kommer vi värdera om vi kan plocka de volymerna som vi önskar på andra marknader. Just för att få upp den totala marginalen.
Okej, bara så att du förstår det. Vi ska inte på något sätt lägga in några modeller att marginalen bara kommer att fortsätta ner för att volym är viktigt. Utan ni känner att ni är på en nivå nu där ni behöver eller vill göra någonting helt enkelt på volym kontra marginal.
Ja.
Ja. Och utmärkt. En annan fråga, om vi bara kollar på den här. Det är lite mer teknisk fråga. Reserveringsgraden för steg 3-lån har fortsatt att sjunka. Den var 48% för ett år sedan, 45% på årslutet och nu 44%. Vad är det som driver det här? Förutom att nu kommer in i IFRS 9 lite mer. Men det är ner då nästan 4 procentenheter.
Det är lätt att bli väldigt tekniskt i det här. Jag skulle säga att det är en utveckling av hur vi ser på IFRS 9. När vi började året så var vi troligen mer konservativa, eller förra året så var vi mer konservativa när vi gjorde reserveringarna. Och sen har vi lärt oss mer hur flödena ser ut i de tre olika stegen. Och då har vi varit bekväma att släppa lite på de reserveringsgraderna.
Och den här procentenheten då från Q4 nu till Q1, är det på något sätt sista kalibreringen av modellerna, eller är det här bara temporärt?
Jag skulle inte säga att procentenheten betyder jättemycket överhuvudtaget egentligen. Det är mer mindre rörelser som påverkar.
Och sen så bara en sista fråga. Antalet anställda är ner 33 personer sedan årsslutet. Är det temporärt eller är det någonting som ni har aktivt minskat?
Det är i huvudsak temporärt. Det räknas ju per den sista i respektive kvartal. Vilket gör att man kan ha ganska stora skillnader i antal personer eller FTE:er utan att det påverkar kostnadsbasen. Och vi har i vår verksamhet, och det har vi alltid haft, relativt hög personalomsättning. Inte minst på det område vi kallar business support. Så att man ska inte läsa in för mycket i de talen.
Okej, utmärkt. Tack så jättemycket.
Och vår nästa fråga kommer från Patrik Bratelius från ABG. Varsågod. Patrik, kan du höra oss?
Hallå, hör du mig?
Hej, ja. Ja, nu hör jag dig. Varsågod.
Så, ja. Hej. Ja, jag hade någon uppföljningsfråga där på NBI-marginalen där. Och de här åtgärderna du då nämnde, förväntar ni er då att ni kommer komma över ert mål redan i Q2? Att de här kommer få effekt så pass tidigt? Eller när förväntar ni er att vara över målet igen?
Det är för tidigt för oss att säga. Vi genomför som sagt prisökningarna nu här under andra kvartalet. Och vi tittar på kompletterande produkter som vi kan sälja för att få upp marginalerna. Men det är ju lite beroende på hur konsumenterna kommer att ta emot det också. Så det är för tidigt för oss att säga.
Ja. Och den här utvecklingen ni har sett på norska marknaden, det är inte något ni tror är temporärt, utan det är något som kommer hålla i sig här under året?
Det beror på lite vilken du menar. Om vi tittar på själva marknaden som sådan, så förväntar vi oss inte särskilt mycket mer effekt av anpassning till regelverket eller lagen. Däremot tror vi att konkurrensen på den norska marknaden vad gäller jakt av volymen tror vi kommer fortsätta. Vi vet att ett flertal norska banker kämpar hårt för att få volymer. När den pressen minskar, det är svårt att säga.
Ja, okej. Okay. Då hade jag några andra frågor här. Jag tänkte på era provisionsintäkter minskar med 12% här i Q1 jämfört med Q4 samtidigt som låneboken växer. Hur kommer det sig?
Det är mixen av hur våra retailpartners ser ut. Det rör sig beroende på vad det är för avtal vi har och vilka vi tar in. Så kan det här röra sig upp och ner.
Okej, så skulle ni känneteckna det här som ett svagare kvartal då på provisionsintäkterna?
Ja, något svagt kanske.
Ja. Okej, och en sista fråga då var gällande återköpsprogrammet. Om ni har någon uppdatering kring senaste status kring det?
Ja, det som händer nu är att vi har ju bolagsstämma imorgon. Och styrelsen fick ju ett mandat för ett år sedan för återköp av aktier. Och nu måste den frågan tas upp igen. Därför den sträcker sig bara fram till ordinarie bolagsstämma. Så imorgon kommer styrelsen ta upp den frågan igen och få förnyat mandat. Och därefter är det faktiskt så att vi måste kontakta FI igen efter det mandatet för en ny ansökan.
Okej, för jag fick uppfattningen i samband med Q4-rapporten att ni hade skickat in en ansökan och väntade på godkännande.
Det är helt rätt, det är helt korrekt. Tyvärr är det så att tiden som FI har på sig att fatta beslut har sträckt sig in i vår tysta period och så pass nära den ordinarie bolagsstämman att vi måste göra om processen.
Okej, så att någon ny kommunikation kring detta är att ni har inte fått godkännande den.
Eftersom vi är så pass nära bolagsstämman så har vi inte, då blir det så att i och med att vi inte har fått ett besked från FI så måste vi ansöka om nytt.
Okej, och kan det igen då ta upp till 3 månader för att få det godkänt i och med att det blir en ny ansökan?
Tyvärr kan det göra det, ja.
Okej, men då förstår jag lite mer kring hur det ligger till där. Tack, men då hade jag inga fler frågor.
Och bara som en påminnelse, om ni önskar ställa en fråga, vänligen tryck 01 på era telefoner. Vår nästa fråga kommer från Peter Kesiakoff från SEB. Varsågod.
Tjena. Bara små uppföljningsfrågor. Dels de prisökningarna som, eller den mitigerande åtgärden du pratar om som kommer nu i Q2 för Norge. Jag antar att det är Q3 som det får effekt tidigast då. Det är väl 6 veckors varselperiod i Norge.
Det är korrekt. Vi borde se någonting i slutet av Q2, men den stora effekten kommer i Q3.
Och jag vet att du sa att det var för tidigt att prata om huruvida ni kunde komma in i ert NBI-marginalsmål, risk-adjusted NBI-margin-målet efter detta. Men om man tittar på nedgången på konsumentkredit det senaste året, det var väl drygt, eller runt 110 punkter då, år över år. Hur mycket av det kan man förklara av prisnedgången i Norge? Och kan man säga något i stil med att nedgången man har sett i Q1 nu åtminstone kan återhämtas av de här prisökningarna?
Vi går inte in i detalj och ger exakt fördelning, men vi kan säga av den nedgång vi har sett på NBI-marginalen så är den absoluta majoriteten hänförlig till Norge. Och nu genomför vi korrigerande åtgärder för att försöka få upp marginalerna och de kommer bli synliga, som du själv nämnde, framförallt i Q3 men slutet i Q2. Så vi räknar med att kunna arbeta upp marginalerna igen.
Okay.
Om det exakt tar oss upp över det är för tidigt att säga.
Ja, okej. Sen egentligen bara en sista fråga vad gäller på finansieringen. För ni har ju under en lång tid diversifierat finansieringsmixen. Inlåning som andel av totalen har minskat och nu har den varit stabil runt 73-74%. Är det ungefär där ni känner att ni vill ligga framöver eller ska ni fortsätta diversifiera finansieringen då med MTN och ABS och så vidare?
Vi kommer diversifiera mer om vi ser att verksamheten ändras i dess struktur, det vill säga mixen mellan konsumentlån och payment solutions. Men där vi står just nu och överskådlig tid framöver så tycker vi att vi är på en bra nivå där vi står just nu. Så man ska inte förvänta sig några större förändringar jämfört med där vi står nu.
Mm. Okej, okay. Då var jag nöjd. Tack för det.
Och vår nästa fråga kommer från Håkon Austrich från DNB Markets. Varsågod.
Hej, detta är Håkon Austrich från DNB Markets. Ett spørsmål knyttet till införingen av gjeldsregistret i Norge. Vad tror dere blir effekten av det? Både på vil det kunne føre til mer marginpress, og vil det ha noe effekt på utlånstapene, både da, eller særlig da på kort sikt? Hva tror dere om det?
Vi ser inte att det skulle medföra någon automatisk press på marginalerna i sig. Däremot tycker vi att det är väldigt positivt att det finns, därför att all information som kan hjälpa oss att bedöma kreditrisk är positiv. Så att rimligtvis så allting annat lika så borde det faktiskt ha en positiv påverkan på kreditförluster.
Riktigt. Men så tänker jag på om det är flera som har möjlighet till att kunna vurdere kreditrisikoen og finne på at dette er en god kreditrisk, vil ikke det også kunne ha et press på marginalene, ytterligere press?
Det er jo mulig at det skulle kunne skje, men vi ser ikke at gjeldsregistret i seg skulle ha en så stor påverkan på marginalene.
Og så bare et siste oppfølgingsspørsmål rundt det. Jeg tenker bare helt enig med deg på lang sikt så er det bra for kreditrisikoen, men på kort sikt så vil jo da man få kanskje fler komme i likviditetskvis. Vil det kunne da føre til at man får økt andel av kundene i steg 3, og det fører til høyere avsetninger, eller tror du ikke det?
Nei, det er for tidlig for oss å si hur kundrørelsene kommer bli efter innførelsene. Men vi ser inte med oro på det.
Strålande. Tusen tack.
Och för tillfället så finns det då inga fler frågor, så jag lämnar tillbaka ordet till talarna.
Då tackar vi för er uppmärksamhet och önskar alla en bra dag. Tack så mycket.